gott att få vara här. Härligt att vara i en sån här god lovsångs- och bönatmosfär, verkligen. Ja, Björn Fredriksson heter jag och ni har fått en liten kort presentation här av Håkan. Vi lärde ju känna varandra lite i Linköping, hade härliga pastorsträffar där bland annat. Men vem är jag annars då? Jo, jag är 56 år och gift med Jenny som är distriktssköterska. Jag jobbar i Essunga. Och jag kommer från Linköping, det hör ni kanske också att jag är skötte. Pratar inte som de gör här omkring riktigt. De där ränderna går inte ur så lätt. Kom till tro där 87 var det väl, 1987. Och kom med i IFK-församlingen i Linköping där. Och sen så blev det så att jag började jobba som ungdomsledare i en Örebro missionsförsamling som det hette på den tiden då, i Kisa. Och sen läste jag till pastor på Örebro missionsskola och har jobbat som pastor i IFK i många år. Jag började i Uppsala, i Korskyrkan. Var där 10,5 år. Det var en väldigt härlig tid faktiskt att få vara där. Och församlingen växte väldigt kraftigt där och fantastiskt att få vara med och se Gud verka på ett starkt sätt. Så det var en väldigt härlig tid verkligen som har präglat mig mycket också. Att få vara med och se en sån där stark församlingstillväxt med många ungdomar som kom till tro och det Gud gjorde mycket. Sen har jag jobbat som pastor i IFK i många år i Örebro, Linköping och en allkristen förnyelserörelse som kommer lite ifrån John Wimbers arbete i USA så där med där man inriktar sig mycket mot lovsångs, förnyelse, andliga nådegåvor och så vidare. Och det har varit fantastiskt att få vara med där också och se hur Gud kan verka över alla samfundsgränser och så där. Och där det Gud har gjort mycket på ett fantastiskt sätt. Men jag tänker vi kan väl be tillsammans. Ska vi stå upp tillsammans och be? Tack Jesus att du är här. Det är det viktigaste av allt. Vi ber nu helige ande att du ska välsigna det jag säger. Att du ska komma och leda mina ord och låta det få bli till stor välsignelse och uppmuntran här idag. Tack Jesus att du är våran Herre, ledare. Och vi ber att du ska vara med och leda det här nu så det blir riktigt starkt och bra. Att du ska bli förhärligad här ibland oss. Kom helige ande, kom och möt oss på ett underbart sätt. Genom förkunnelsen och det som händer i mötet här. Vi ber att du ska göra det du vill, helige ande. Bara det. Amen. Amen. Varsågoda, sitt. Jag tänkte jag skulle börja med att läsa ifrån Apostlagärningarna 8. Det är ett väldigt härligt kapitel. Det talas ju om, man kan säga det är en ganska tuff tid som beskrivs här. I Apostlagärningarna är ju väldigt mycket härligt som beskrivs, men det är också en hel del förföljelse faktiskt som man får leva sig igenom när man läser Apostlagärningarna. Och här så är det ju så att Paulus, som hette Saulus på den tiden, han for hårt fram mot församlingen och andra judiska ledare där som inte gillade det som hände. Så de förföljde ju den här första församlingen. Och Stefanus hade blivit stenad här och begravd precis. Och nu så förföljde man de som fanns kvar i Jerusalem. De kristna som fanns där. Och i det läget så kommer vi in i den fjärde versen här när jag tänker läsa. Filippus i Samaria är överskriften i folkbibeln 15 här. Vers 4. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Det är lite intressant att just Filippus lyfts fram här. Jag vet inte om ni vet vem han var. Jag tror att många här är väldigt bibelsprängda, så det har ni säkert koll på. Men han var ju faktiskt, som jag har förstått det, en av dem som blev valda att vara diakoner i den första församlingen. Alltså de som skulle sköta matutdelningen. Någon gång sa jag att han var som en mattant, det ska jag inte säga idag. Men, men han jobbade i skolmatsalen där, kan man säga. Nej, men han skötte matutspisningen och... Han hade en viktig uppgift. Det verkar ha varit en väldigt viktig uppgift när man valde de diakonerna där i den första församlingen. Ett viktigt uppdrag. Men jag tycker att det är också intressant, för det är en väldigt praktisk uppgift han hade och var vald till att göra i den första församlingen. Och här ser vi att Gud använder honom till att starta en väckelse faktiskt. Det är ju det som beskrivs här, att många människor fick ta emot Jesus. Människor blev helade, orena andar lämnade människor, det blev befrielse. Det står att många lama och halta blev botade och Guds rike spreds på ett fantastiskt sätt här i Samarien. Och det var ju också, Samarien var ju en slags gränsland, kan man säga, där de var lite halvjudar. De hade en väldigt speciell form av tro. Ni känner ju till det tvådelade riket i Gamla testamentet, där Samaria var en av huvudstäderna, och det hade gjort att de var lite halvt judiska, kan man säga. Och i det området så spreds nu Guds rike vidare. Det började i Jerusalem, men så nu gick det ut till Samarien också, som var kanske, det är ungefär som att, ja, det skulle, om det hade börjat i Sverige, att det skulle gått ut i Europa så lite till de närmaste grannländerna. Och det fanns ju en väldigt stark spänning på Jesu tid mellan Samarien och Judien. Alltså att judarna tyckte ju inte riktigt att samarierna var liksom rena på det sättet. Utan när Jesus och hans lärjungar ibland skulle, eller när judarna skulle till Galileen, så gick man liksom runt Samarien. Man ville inte gå igenom där. Så att det här var något väldigt speciellt, att Guds rike nu kom till det här området och att Gud liksom spred evangeliet dit ifrån Jerusalem. Och jag vet inte, men så har det ju varit ofta i frälsningshistorien, att det är genom förföljelse ofta som Guds rike har spridits. Och så var det även här, att det var först när församlingen utsattes för press som evangeliet spreds vidare till ett område som kanske judarna inte naturligt hade velat gå till egentligen. Men Filippos verkar ha varit öppen för det. Han flydde dit och var med och startade upp en väckelse genom Guds nåd och kraft på ett fantastiskt sätt. Och det tycker jag är någonting man kan ta med sig, att Gud använder vanliga människor. Det är inte bara predikanter, eller jag ska säga, att inte alls predikanter ska jag säga, utan han vill använda vem som helst. Man behöver inte ha någon speciell utbildning eller så, utan Gud ser till villiga hjärtan, att man verkligen vill använda honom. Och här känns det som att Filippus var en väldigt vanlig person med praktiska gåvor som han hade förtroende för, men som inte tillhörde det yttersta ledarskapet. Och här så utrustar Gud honom till att göra det här. Och jag tycker det är så uppmuntrande att få läsa det i Apostlagärningen, att Gud tar en helt vanlig person och använder honom på ett fantastiskt sätt. Det ger hopp för oss allihopa att Gud kan använda mig och dig och dig och dig på ett fantastiskt sätt, om vi är öppna för det. Och det ser vi ska studera lite längre fram Filippus här, för att han beskriver faktiskt ganska mycket i början av apostlagärningarna här. Gud använder honom som ett exempel, för han verkar haft en villighet och en längtan att vara använd av Gud. Och jag tror att det är det som ofta Gud ser till. Det är det som är det viktiga, att vi har den här längtan, den här iven att få tjäna Gud. Och jag har själv genom åren ibland av nåd fått vara med om fantastiska saker där Gud har använt mig och andra enkla tjänare på olika sätt. Och jag tänkte jag skulle berätta nu om ett område där jag har känt en kallelse att, att gå in och tjäna evangelisationsmässigt. Och det är på New Age-mässor. Vi är en grupp som brukar vara i Stockholm ett par gånger om året och evangelisera på New Age-mässor. Ni kanske har läst om det eller hört om det. Och där verkar Gud på ett fantastiskt sätt. Jag vet att många kristna har frågat mig och känt att kan man verkligen vara på sådana ställen? En del tycker att det känns lite konstigt att vi kristna ska vara där. Någon till och med sa någon gång att egentligen vill jag inte att du ska åka dit, men okej, vi ber för det i alla fall. Och jag kan förstå det på ett sätt, för det här är ju en väldigt speciellt ställe att vara på. En sån här nyandlighetsmässa, New Age-mässa. Där förekommer allting. Men det är också underbart att se vad Gud gör. Så jag har varit där tillsammans med ett ganska många år nu med Sjöbergs förlag, och vi har haft en monter uppe i Stockholm och där vi delar ut böcker då. Det är den stora kontaktskapande saken, att vi delar ut böcker, och där får vi mycket samtal med människor. Och i det så öppnas det också dörrar för samtal, och vi erbjuder förbön. Ni kallar det inte det för att det kanske låter lite för kristet så, men vi säger att vi har lite Jesus healing, säger vi då, för att de ska våga ta emot det här. Men vi vet ju vad vi gör. Ibland säger vi väl att vi har förbön också, men vi brukar köra med Jesus healing. Ett tag kallar vi det för New Testament healing. Det tyckte vi lät bra. Det är ju vad det är. Och där ber vi för människor och om de, ja, att de ska få uppleva Guds närvaro och kraft. Och det är så fantastiskt. Det är många människor där upplever att Gud rör vid dem, och då får vi en ingång att be om helande, profetera över dem och kunna också leda dem till tro. Det är ganska många människor som har kommit till tro det genom åren när vi har tjänat där. Jättegott verkligen. Och vi brukar också ha ett seminarium på lördagen och ett på söndagen. Och ofta har det varit så att Joel Sjöberg och jag har delat på det där. Och jag har haft med mig lite team dit också från olika platser där jag har jobbat. Och det är så spännande att få bjuda in till de här små seminarierna också. För då det är lite andra grejer som håller på. Det är seanser och grejer. Men vi har vårt seminarium där vi pratar om att Jesus är kärlek och vill komma med frid och så vidare. Vi brukar kalla seminarierna något sånt sådär. Att han kan komma med helande kanske och så. Och jag tänkte jag skulle berätta om ett sånt tillfälle där Gud gjorde fantastiska saker. Vi hade bjudit in till det här seminariet, och det var en grupp som hade kommit. Och det är alltid lika spännande, för när man är där så man vet ju aldrig vilka människor som ska dyka upp riktigt på ett sånt seminarium. Men jag hade ett litet team med mig där, och vi försökte vara i bön och lyssna in vad Gud ville göra, och vi upplevde att vi fick några kunskapens ord då. Och först så började jag med att undervisa lite om Guds kärlek och så vidare, och sen så delade vi en del vittnesbörd om helande under som Gud hade gjort för att de här personerna skulle få höra om vad Jesus kan göra. Och sen efter det så delar vi lite kunskapens ord, och då hade vi upplevt att det var någon som hade problem med sitt knä som vi skulle be för, det som vi trodde att Gud ville hela. Och då var det en man som sa, ja men jag har problem med mitt knä, sa han. Och så visar han då sitt byxben, och det var helt stramt, för hans ena knä hade svullnat upp så kraftigt så att man såg verkligen att byxbenet satt stramt, och han hade en krycka bredvid sig i stolen där. Och han berättade då att jag har spelat pingis med Stellan Bengtsson, sa han, när jag var yngre. Och det, ni som är lite äldre känner ju, och det är många här som har sett Stellan Bengtsson spela, en av Sveriges bästa bordtennisspelare för länge sedan. Så det var väl hans stora idrottsmerit i livet, och det var lite kul. Men så sa han, men nu kan jag inte spela pingis längre, för nu har jag så jätteont i mitt knä och det har skadat så att det går inte. Men då frågade vi, får vi be för dig? Ja, det går bra. Så jag och mina vänner, vi la händerna på hans knä och bad. Och alla de andra i rummet var ju väldigt nyfikna, så de tittade ju lite sådär. Och så bad vi, och det fantastiska hände att Guds kraft kom, så benet blev helat. Så man såg liksom hur byxbenet hängde stramt, och han sa att det hände någonting. Så han, jag känner att det hände något. Så han ställde sig upp och började testa. Det är bra nu, sa han. Och de andra i rummet blev ju jätteintresserade, och då ville alla ha förbön där. Så jag vet inte om vi kan dela några mer kunskapens ord, för vi fick be för alla som fanns där i rummet som hade något problem. Och det fantastiska var att Gud gjorde så att alla blev mycket bättre eller fullständigt helade av de som sökte förbön där. Och då var det en kvinna som satt längst fram så där, som jag vill ha den där Jesus, sa hon så där. Ja, men vänta lite nu, snart ska du få chansen. Vi bad för alla som ville ha förbön först, och de fick uppleva helande. Men sen då så fick jag möjligheten att tala om hur man tar emot Jesus. Och den här kvinnan, hon var ju mogen, det kan vi säga. Hon var verkligen redo. Men de andra som var där i rummet, de ville också ta emot Jesus. Allihopa faktiskt som inte var troende bad med i en överlåtelsebön till Jesus. Där de räckte upp sin hand och bad med i en bön högt att de ville tillhöra Jesus och överlåta sig till honom. Helt fantastiskt. Så det varit ett fantastiskt frälsningsmöte det där. Och det var första gången jag har varit med om det i Sverige faktiskt, att alla i ett rum så här upplevde helande som ville det och tog emot Jesus på en gång. Så det var en underbar seger för Guds rike verkligen. Och Gud är så god i det här sammanhanget, han gör så mycket. Så ja, man blir väldigt uppmuntrad. Men jag tror också att det här är en liten försmak på den andliga längtan som finns bland de här andliga sökarna. New Age-människorna, jag tror att det kommer också sprida sig ännu mer ibland Sveriges befolkning. Att det här är, de är mest öppna skulle jag vilja säga, eller bland de mest öppna. Men att jag tror det kommer sprida sig också, att det här är på gång på något sätt, ett andligt skeende. Men tillbaka nu till Apostlagärningarna 8 och den etiopiske hovmannen. För att det var så att Filippus hade ju varit i den här väckelsen ett tag. Vi läser om att apostlarna kom ner och bad om att en helig ande skulle komma över de nyfrälsta där. Det skedde. Men sen rätt som det är så hände något speciellt. I Apostlagärningarna 8 och 26 så står det så här. En Herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta, som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycktes bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det här skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sa, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea. Ja, det var ett långt bibelställe, men det är underbart också. Jag tycker det är så uppfriskande att läsa det här, vad Filippus fick vara med om. Och tänk här nu att Filippus är, han är mitt i en väckelse där massor människor blir helade, befriade och frälsta. Och så säger Gud till honom att han ska gå ut till en öde väg. Alltså, det är ju, alltså, kan ni tänka att försöka få ut en väckelse, Vanilissa är mitt i en väckelse ut på en öde väg. Det är ju lite special alltså. Men det är tydligt att Filippus i alla fall upplevde att det här var ett tilltal från Herren. Han var lydig, han gick ut på den här vägen. Och jag tycker det är det som är så intressant med människor som blir använda av Gud, att de är lyhörda också. Här ser vi att Filippus, han, alltså jag kan ju själv tänka mig att det hade varit en stor frestelse att försöka hålla på ett tag till där lite i Samarien när det hände så mycket. Men här ville Gud någonting annat. Han hade en plan att öppna upp en ny dimension, en ny riktning för evangeliet. Nu hade ju Filippus redan fått vara med i den här första gränslandet Samarien där man var lite halvjudiska, men nu så hade han målet att nå ända till Afrika här genom den här etiopiske hovmannen. Och Filippus var lydig, han gör som ängeln säger till honom, han söker sig ut på den här vägen, och den här etiopiska hovmannen, han söker, han är en sökare, han sitter där och läser. Han har varit i Jerusalem och tillbett Gud. Han är en sökare. Och nu sitter han och läser Jesaja. Och då, när då Filippus har börjat att lyda Gud, han har följt ängelns tilltal och gått ut på den här vägen, då säger anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Och det här är också så intressant att när man börjar ledas av Gud så får man fler instruktioner. Det är när man tar första steget i tro som man får nästa instruktion. Och här så får då han den här instruktionen att han ska gå fram till vagnen och hålla sig nära den. Och han uppfattar andens röst. Och man kan se att Filippus är väldigt lyhörd för den heliga ande. Han är en bedjare och har lärt sig att det är viktigt att lyssna in den heliga andes ledning. Och då står det att Filippus skyndade sig fram när han hörde det. Jag tycker det är så härligt också att han verkar vara väldigt het, den här Filippus. Han vill lyda Gud, och när han får en instruktion så skyndar han sig fram. Han gör precis som Gud har sagt till honom. Och det tror jag är en nyckel att se Filippus, att han blir använd av Gud. Att han är så lyhörd och så lydig. Han gör som Gud säger. Och då så liksom tar han ett eget initiativ här också. Han är ju inte rädd för att göra det. Han säger, förstår du vad du läser? När han hör då att den här mannen sitter och läser. Och då kommer de igång i ett samtal. Och han blir inbjuden av den här mannen att stiga upp i vagnen. Han gör så. Han lyssnar på det här. Och så utifrån det då så började han att utlägga skriftstället för den här mannen som kommer till tro. Och det här är ju sån här fantastisk timing också av den heliga ande. Så precis när han har kommit till tro, då så åker de förbi ett vattendrag där. Och mannen undrar då, säger så här, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Det här är också en ledare som är på hugget, liksom. Han vill bli döpt direkt. Och de stannar vagnen och Filippus döper honom. Och den här mannen, han blir fylld av den heliga ande, eller fylld av glädje, och fortsätter sin resa där, står det. Men Filippus blir bortryckt av Herrens ande. Det är också så häftigt att Gud gör en sån grej där. Det finns ju ett antal sådana tillfällen i Apostlagärningen och i Nya Testamentet. Det Gud gör extraordinära saker med människor som är lydiga och som vill följa honom. Och här är det väl så att Filippus är så öppen för den heliga ande, så använd av Gud, så att Gud ser att jag har användning för honom i Ashdod. Nu har jag inte tid med att låta honom vara ute i ödemarken längre, utan nu är det dags. Nu behöver jag honom i Ashdod. Så då flyttar han honom i anden dit. Jag tycker det är fantastiskt. Det finns så mycket uppmuntran i det här. Och jag tror att det är min erfarenhet också att när vi som kristna lyder Gud och vill följa honom och tjäna honom med ett ödmjukt hjärta, då gör Gud det där lilla extra ibland. Han gör fantastiska saker för att uppmuntra oss, men också för att han ska kunna på ett effektivt sätt utbreda Guds rike. Och jag har fått vara med om det några gånger i livet när man liksom tar ett trosteg, precis som Filippus gjorde här, att då så öppnar Gud dörrar. Jag tänkte jag skulle berätta något ifrån Linköping faktiskt, eftersom vi har lite Linköpings koppling här idag. Men när jag var ganska så nykristen så var jag en kompis till mig. Vi evangeliserade en del i Linköping, och då så var vi på ett café och hade kommit i samtal med några personer där som inte var kristna. Och ibland kan det ju vara så i ett samtal att man kommer till en gräns där man känner att men nu kommer vi nog inte längre. Och det var två unga killar där och jag kände inte dem. Och efter ett tag när vi hade pratat lite så kändes det som att det finns inte så mycket mer att säga. Så att, men då kände jag också att på något sätt att Gud pockade på mitt hjärta att Gud ville ändå någonting mer med de här två unga killarna. Jag visste inte vad är det, så jag försökte stilla ner mig samtidigt som jag var där i samtal med dem. Försökte jag stilla ner mig och be och lyssna in, för jag hade lärt mig att Gud kunde tala mitt i vardagen så här. Och då så var det som att jag upplevde en inre röst, som jag trodde var andens röst och mitt inre, som sa Caroline, alltså ett namn. Och jag funderade lite snabbt så där, vad kan det här betyda? Men så tänkte jag att jag kan ju fråga de här två killarna. Det kan ju vara så att det här betyder någonting för dem. Så jag frågade dem, betyder Caroline någonting för er? Känner ni någon som heter Caroline? En lite konstig fråga mitt i ett samtal kan man ju tycka. Men jag tänkte så här att jag måste våga chansa. Och jag tänkte så här också, om det inte är någonting så får jag väl försöka prata bort det. Och jag känner ju inte ändå de här killarna, tänkte jag. Så att det blir nog bra. Så jag sa det ändå, jag ställde den här frågan. Och jag såg på deras ansiktsuttryck att de såg lite konstiga ut så där när jag ställde den här frågan. Så drog de lite på svaret och sa de så här, nej, sa de så här. Det lät inte jätteövertygande, men okej, tänkte jag. Man måste ju våga ta en risk ibland när man går med Gud. Sen blev det så att vi började prata om lite andra saker. Och vi minglade runt i det här kaféet lite, så att jag pratade inte med dem en stund. Men sen efter ett tag så kom jag i kontakt med dem igen. Och då säger en av killarna, du Björn, jag måste vara ärlig och säga att det där namnet Caroline som du frågade om, det är faktiskt så att igår så blev det slut med min flickvän och hon heter Caroline. Men hur kunde du veta det? Och då fick jag, som jag brukar kalla, ett straffsparksläge i Guds rike då. Då fick jag möjlighet att berätta. Jag sa det till honom att jag tror att det var Gud som sa det till mig, sa jag. För jag bad och då upplevde jag att Gud och Jesus talade om för mig att det var något speciellt med Caroline. Och då märkte jag hur det blev en atmosfärsförändring i vårt samtal. Från att de hade varit lite så där halvt intresserade av min kristna tro, så blev de jätteintresserade. Och det var som att vända på en hand, och jag fick vittna för dem. Och de bjöd hem mig faktiskt till en av de killarna, bodde ganska nära där. På Sankt Larsgatan var det, du har ju koll. Och jag kom hem till dem, och rätt som det är, när jag berättar för dem lite om min tro och vi sitter där och fikar, så går de ner på knä vid sängen så här. Och så knäpper de händerna båda två och så säger de så här, kan du be till frälsning med oss? Som två söndagsskolepojkar. Jag tyckte det var så fint. Jag vet inte om de hade sett någon film eller något litet vykort eller något. Jag vet inte, men det var tydligt att de tänkte att man, när man ska bli frälst, då ska man gå ner på knä och knäppa händerna. Och det var jättebra. Så jag gick ner på knä där med och höll händerna över och bad en frälsningsbön med dem. Fantastiskt roligt. Så där ser man hur Gud kan verka på ett väldigt naturligt sätt. Men jag tror att, och jag går till mig själv och säger att jag tror att jag behöver bli mer lyhörd, och jag tror att vi alla kanske behöver bli mer lyhörda för andens ledning i vardagen. Så tror jag att mer sådana här saker skulle kunna ske. Men det var så härligt med deras reaktion verkligen där. I Johannes evangeliet 14 och 26 så säger ju Jesus så här att detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Jesus var väldigt tydlig med att den helige ande som skulle komma när han hade uppstått, dött och uppstått, att det var någonting alldeles speciellt. Han var hjälparen som skulle hjälpa oss i allting egentligen. Och han säger här, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Det är ganska heltäckande, eller vad ska vi säga? Allt, det betyder väl allt. Så att den heliga ande finns ju alltid med oss. Han är en fantastisk hjälpare och han vill påminna oss om allt som Jesus har undervisat. Men han vill också lära oss allt. Så egentligen så behöver man ingenting annat än den helige ande. Han, har man honom i sig som man får ta emot när man blir frälst, så har man fått allting man behöver egentligen i det kristna livet genom att han finns där inneboende i oss och kan tala till oss och undervisa oss och lära oss och leda oss. Och det här tror jag är en stor nyckel för oss att växa i just det här beroendet av den helige ande och lyhördheten för hans ledning. Och det, även om man har vandrat med Herren i många år, så känner jag mig i alla fall väldigt ödmjuk i att jag känner att jag har så mycket mer att lära mig av den helige ande. Han är så fantastisk och han vill undervisa mig varje dag och liksom hjälpa mig att ta trosteg i min vardag och använda mig. Jag tänkte jag skulle berätta också ett vittnesbörd här om när jag var i Stockholm och undervisade för ett antal år sedan. Jag var inbjuden att undervisa om helande i en församling i Stockholm. Och mitt i den samlingen så upplevde jag att Gud talade till mig och gav mig en profetisk hälsning till en person som fanns där i gudstjänsten. Det var en man som jag aldrig hade träffat förut. Och han såg sydamerikansk ut till sitt utseende, men jag hade aldrig sett honom förut. Och jag upplevde att jag fick ett ganska tydligt profetiskt budskap till den här mannen. En profetisk hälsning. Mer detaljerad än jag någonsin hade varit med om förut. Och därför blev jag lite nervös också. Jag tänkte att, ja men, jag vet inte om du själv har varit med om det. Man kan bli lite så här, ja men det här, ja. Är det verkligen, vågar jag dela det här? Det kan ju ändå att det är fel liksom, eller att det är någon detalj som inte stämmer. Så jag varit lite nervös, men så, samtidigt så upplevde jag Guds maning att du måste ta trosteg, du måste våga lita på mig och våga ta trosteg, annars kan det inte hända något. Och jag hade en liten sån här resonemang med Gud när jag stod där. Men var lite nervös också. Jag tänkte, ja, är det här rätt verkligen? Men jag kände att nej, men jag måste våga ta det trosteget. Det får bära eller brista. Jag får göra det på ett ödmjukt sätt. Så jag gjorde som jag brukar göra. Det här var ett sammanhang också, vill jag säga, där jag kände pastorn väl och visste om vad det var för församling och visste att de ändå var öppna för den här typen av profetiska hälsningar. Men jag gjorde som jag alltid brukar göra, att jag frågade innan jag delade, frågade den här mannen. Jag sa att jag upplevde att jag fått en profetisk hälsning till dig. Går det bra att jag delar det öppet så här? Det är en uppmuntrande hälsning, sa jag, men jag vill ändå fråga om det går bra. Och han nickade och gav sig klartecken, och då kände jag att då går det bra. Så då, jag brukar göra så, för att jag vet också att det kan vara väldigt känsligt med att dela profetiska hälsningar, och det är viktigt att den som tar emot det verkligen är öppen för det. Och jag delar alltid bara sådana saker som är av mer uppmuntrande och bekräftande karaktär. Så. Men ändå så är jag noggrann med det. Men han var väldigt villig till det, så jag talade ut den här hälsningen, och budskapet som jag förmedlade var då att jag ska använda dig som ett redskap för mig i ditt folk, där du kommer ifrån. Du har en närstående person i ditt liv som heter Manuel, som är viktig för din andliga utveckling. Och det är viktigt att du håller dig i nära regelbunden kontakt med honom. Du har 5 barn. Och det var en ganska tydlig profetia. Så. Och det fantastiska var att när jag hade talat ut det här, så flyger den här mannen upp på stolen och ropar halleluja! Och så börjar han prisa Gud på brytande, ja, det var mer spanska än svenska, ska jag säga, men jag förstod ju att det, ja, så mycket spanska kan jag i alla fall, så jag hörde att det var spanska. Han började prisa Gud där, och det var mycket heliga ande och tack och sådär, och så vi alla i salen vände sig mot honom, och han blev så lycklig. Det var så uppenbart, han stod upp och prisade Gud, och sen efter en stund då, så kanske efter någon eller ett par minuter när han hade slutat att prisa Gud, så började han lugna ner sig lite. Och då kom han fram i gången så där, och så frågade han om man fick säga någonting. Jag tänkte, ja, men det var väl signat det här, så jag gav honom micken. Och så började han och vittnade om att han sa så här, nästan allt det här stämmer som du talade ut, sa han. Jag växte upp i Chile, i Sydamerika, och där så, ja, kom jag till tro när jag var ung, och där så lärde jag känna Jesus, och han talade till mig att jag hade en kallelse för min folkgrupp och att vara en ledare där och så att det stämmer, sa han. Och jag har en bror som heter Manuel, och det var så att jag blev flykting så småningom, jag flydde från Chile hit till Sverige. Jag har bott här i många år, men jag har haft kontakt med min bror Manuel som bor kvar i Chile. Så det stämmer, sa han. Och han har varit väldigt viktig för min andliga utveckling. För jag har haft det lite tufft med andligt sätt, sa han. Och idag hade jag inte tänkt att gå till kyrkan, men min syster här, hon drog med mig. Så att jag kom med i alla fall. Och det var bra. Det var jättebra att jag kom hit och fick det här mötet med Gud. Och allt det här stämmer, sa han. Men jag har bara 4 barn. Och jag kände ju mig väldigt ödmjuk då. Liksom. Ja, jo, men jag var jätteglad för hans skull. För det var ju uppenbart att han hade blivit jättevälsignad i alla fall av Gud. Så jag kände att, ja, men okej. Ja, en 4 och 5, ja, man kan höra fel, tänkte jag. Så, ja, så kan det vara. Och mötet fortsatte där. Men rätt som det var, så lika glad som den här mannen, så började han gråta jättehäftigt. Han nästan fick som lite frossa sådär. Han grät och han hade en vit skjorta på sig, och det började rinna tårar ner för skjortan, så han blev precis genomblöt så här. Och vi alla, precis som vi hade vänt oss mot honom när han var glad, så vände vi oss mot honom igen. Och jag kände, jag kan inte fortsätta tala när han står och gråter. Så det kändes lite respektlöst, att jag stannade upp, och då kom han framåt gående igen. Och frågade om han fick säga något. Jag tänkte, ja, det gör vi väl. För det gick inte att fortsätta. Han grät så här våldsamt och var så ledsen. Så jag gav honom micken, och så berättar han då följande. Att han säger så här. Jag måste bekänna synd inför dig, pastor, och inför Gud, sa han. För att det är faktiskt så att jag har 5 barn. Men det första barnet som jag är pappa till var ett utomäktenskapligt barn, ett föräktenskapligt barn som inte jag har velat kännas vid under alla dessa år. Men Gud visade mig, den helige ande visade mig att jag har syndat. Jag har 5 barn, han talade om det för mig. Och det här har varit fel att jag har gjort på det här sättet. Och jag ljög inför dig och för alla när jag sa att jag bara hade 4 barn. För jag har 5 barn. Nu måste jag ta ansvar och ta hand om det här barnet, sa han. Och då var det som en atmosfärsförändring i lokalen. Det var som om Guds helighet fyllde rummet. Jag hade varit med i Pensacola under väckelsen där. Och det var något liknande. För där kunde jag också känna, när det var sån här altarkål där i väckelsen i Pensacola, att jag höll mig i stolen, för jag fick nästan lite syndanöd där, för det var så stark gudsnärvaro. Och jag kände att jag började bekänna synder där i den närvaron. Jag tror alla gjorde det. Det var något väldigt speciellt. Om du var där eller har varit med om något liknande, så kan du förstå att det var när Guds helighet kommer in i ett rum, så blir man väldigt ödmjuk. I alla fall blir jag det, kan jag säga. Och det var något liknande som hände här. Jag kände att jag är så gripen av Gud. Och samtidigt som det var lite jobbigt, det ska jag ärligt säga, att börja, för jag kände att jag började bekänna synder inför Gud, tyst för mig själv. Och det var andra som gjorde det också. Folk började böja knä i bänkarna. Och jag hörde folk börja gråta. Och de la händerna om varandra. Och liksom bad Gud om förlåtelse och bad för varandra. Och det vart som en väckelseatmosfär i det här mötet. Och jag stod där, jag skulle vara mötesledare, men jag tappade lite fattningen faktiskt, ska jag ärligt säga. Jag visste inte hur ska jag göra, för jag hade fullt upp med att inom mig be Gud om förlåtelse för saker som han uppenbarade, som var lite sådana där saker som i vanliga fall kanske man inte tänker på, men nu blev det jätteallvarligt för mig. Och jag kände att en helig Gud jag gör med här, kan inte jag stå och ha synder i mitt liv som jag inte har bekänt. Så jag bekände synd där tyst för mig själv. Och så stod ju den här mannen där och grät bredvid mig. Och människor böjde sina knän i bänkarna. Och det blev en fantastisk möte helt enkelt. Den heliga ande tog över. Jag kan inte använda några andra ord för det. Det var något fantastiskt att få uppleva det faktiskt. För det var, samtidigt som Guds helighet var där, så var också Guds kärlek så starkt utgjuten. Man kände hans kärlek och omsorg mitt i den här bekännelsestunden som det blev. Så var Guds kärlek så påtaglig. Och det var att man kunde känna Guds närvaro nästan i lokalen. Och mötet, jag vet inte hur länge det här pågick heller. Det har jag ingen uppfattning om, för det höll på ett tag i alla fall. Och det var som att tiden stannade upp på något sätt där i den här atmosfären. Men rätt som det är, så är det en kvinna som talar ut ett profetiskt tungotal i den här samlingen. Och har man varit med om en sån sak, så känner man igen det. Det var liksom så det bara skar genom luften, och man kände bara att det här var från Gud. Verkligen, det upplevde jag i alla fall. Och vi alla blev tysta en stund i förundran över det som hade talats ut. Och jag upplever att jag får en utläggning, en tolkning av det här profetiska tungotalet. Så jag kände, som var väldigt uppmuntrande, men jag kände först att ja, men kan jag tala ut det här liksom? För ja, det var väldigt uppmuntrande. Men så kände jag att Gud pockade på mig, nu måste du lyda mig. Och jag kände att i den atmosfären så vågade jag inte annat faktiskt. Jag kände väldigt stark gudsfruktan där. Och det var det över oss allihopa. Så jag talade ut det här budskapet som jag upplevde att Gud gav mig som en tolkning på den här profetiska hälsningen. Budskapet var det att det ska komma en tid över Sverige när jag på nytt ska låta det få bli ett starkt andligt skeende, där många människor kommer till tro och där mina andliga gåvor på nytt ska starkt komma i funktion. Det var fantastiskt. Det är många andra som har fått liknande budskap, så jag vill inte göra någon stor grej. Men för mig i alla fall så var det väldigt starkt att få uppleva att Gud talade om det i den här atmosfären, där vi upplevde en väckelseatmosfär i rummet i alla fall, med Guds helighet, Guds kärlek, och där vi alla fick liksom vända om till Herren på något sätt där vi var. Jag blev så uppmuntrad av det. Och det fantastiska var att det var ju faktiskt så att vi skulle ha en dag om helande. Det var ju därför jag var där och undervisade. Men det hade blivit så mycket annat där. Men nu på slutet då så blev det så ändå så att jag tänkte att nu ska vi bjuda in till helande. Så jag frågade vilka är det som, men vi hade ju inte så jättemycket tid för den hade gått med. Alltså vilka är det här som vill uppleva ett helande? Och då var det 8 personer som räckte upp handen. Så vi bad för dem allihopa och alla de blev helade faktiskt. Gud bara kom med sin kraft och helade allihopa. Och vi var så glada för det. Det blev liksom också som för mig i alla fall ett litet tecken på att det här Gud hade talat och det vi upplevde där, det var på riktigt, att det här var någonting som låg på Guds hjärta, någonting som Gud har förberett för vårt land. Sen åkte jag iväg hem, jag bodde 20 mil därifrån, och ett par veckor senare så ringer i min telefon och jag svarar, och då hör jag att det är en kvinna som bryter lite på spanska så där, så säger hon så här: kan vi komma nu, säger hon. Ja, så jag vet, vad menar du? Ja, vi sitter här i bilen i Stockholm och tänker komma nu till dig och bli helade. Kan vi komma nu? Ja, vad menar du, säger jag liksom. Ja, men du var ju här i Stockholm för 2 veckor sedan och vi hörde om vad Gud gjorde. Och nu sitter vi här, vi är 5 stycken som sitter i bilen och vi vill också bli helade. Kan vi komma till dig nu? Och då höll jag en liten utläggning där om det här med att det var Gud som helade och jag var bara där liksom. Och jag sa, ja, sa hon, det är klart vi förstår det. Så, men vi vill komma och bli helade nu. Kan vi komma nu? Ja, okej, ni får komma, sa jag. Så var det att de satte sig i bilen och började åka från Stockholm då. Och jag gick ner på knä och bad. Gud, låt dem bli helade nu när de åker så här långt. Liksom. Ja, och de kom i alla fall. De kom fram och vi möttes. Och jag kände mig väldigt ödmjuk när människor har åkt så långt. För de har en sån tro på att Gud ska hela dem och att Gud ska använda mig då just så. Men jag hade ju varit tydlig med att det var Gud som gjorde det, var inte jag. Så det kändes ju för sig bra. Men ändå kände jag ett stort ansvar för de här människorna. Och då berättade de också allihopa att de hade kraftig fibromyalgi, alla de här 5. Så de kände väl att nu ville de bli av med det. Så jag berättade lite, vittnade om några helande vittnesbörd och hur Gud hade helat människor då så där. Jag tror inte de behövde det, för de hade det här i färskt minne som hade hänt i Stockholm som de hade missat då. Men nu ville de bli helade, så bad vi tillsammans, och det fantastiska var att i alla fall en av de här personerna fick uppleva ett helande och blev fri från sin fibromyalgi som hon hade lidit av länge. Tyvärr blev det inte så med de andra 4 då, men jag var väldigt tacksam till Gud att i alla fall en av dem fick uppleva ett fullständigt helande. Sådär. Men det var också så fantastiskt att se vad Gud gjorde där. Det blev ringa på vattnet av vad Gud hade gjort i den här samlingen. Och så är det oftast när vi börjar vittna om vad Gud har gjort, så händer det någonting. Det föds en tro, det föds en förväntan på Gud, och så kan Gud fortsätta att verka. Och jag tyckte det var så härligt att få vara med om den. Det är också som en liksom som efterskvall på något sätt av det här fantastiska mötet som vi hade varit med om i Stockholm. Men jag tänker att vi ska be nu här. Jag vill be en bön. Vi kan väl stå upp tillsammans och be. Ja, Gud, vi tackar dig för att du gör underbara saker. Tack för den uppmuntran som jag och många med mig fick vara med om i Stockholm. När du verkade på det här fantastiska sättet. Tack Gud att du har underbara planer för vårt land. Att vi ska få uppleva en stark tid av väckelse. Och där din kraft på nytt ska bli synlig och verksam. På ett fantastiskt sätt som det var i väckelsetider. Tack att vi får leva i en bygd här där det har varit väckelse. Vi ber att vi på nytt ska få uppleva det. Och vi ber att du, Gud, ska använda oss var och en med de gåvor du har lagt ner i våra liv. Att vi ska få vara lyhörda för din heliga ande och ledda av dig i vardagen. Få med och sprida ditt rike på det sätt som du har kallat oss var och en att göra. Vi ber om din nåd över oss, Gud. Att vi ska få få fungera på det sätt som du har tänkt och vara öppna för din ledning och få se ditt rike bryta fram med kraft. Använd oss allihopa, Gud, på det sätt som du har kallat oss vara en, med olika gåvor och funktioner. Men kom och uppmuntra oss just nu och låt oss få tro för att vi var och en kan bli använda av dig i det här verket som du gör. Amen.